Välkommen till den stora podden här på Tyresö Snöradio 91,4. Jag som är programledare heter Alexander Nilsson. Avsnitten handlar om gästernas ledarskap och dem som människor. Här får ni lyssnare ett nytt perspektiv i varje avsnitt. Och välkommen till Tyresö Snöradio 91,4 och den stora podden. Välkommen Olle Kvarnmark till den stora podden. Och det är ju Olle den stora. Idag ska vi prata om ledarskap, men också vem är du och vad gör du?
Jag är pensionär, ledarskapsutvecklare, ingenjör i botten då, utbildad till ingenjör. Men jag har hållit på mycket med det här med chefskap och såna här saker. Haft olika ledande positioner i yrkeslivet då, och även då i idrotten. 72 år, så på livets guldsida.
Det är där man ska ligga alltså?
Ja, 5 ungar, 11 barnbarn, en till på gång, så en avbytare där och till fotbollslaget. Jag jobbat rätt mycket med rigg och amerikansk fotboll. Amerikansk fotboll har hjälpt dem med ledarskapsutveckling och varit spelarnas guide till att nå högre potential, nå sitt högre mål. Sen 2006.
Jag hade middag med en kär vän till mig som heter Tony. Och han har spelat i Stockholm Mean Machines. Och
Tony
Granholm.
Ja, honom känner jag.
Ja, och jag sa det. Ja, men jag skulle spela in en podd med Olle. Och han bara, Kvarnholm. Kvarnmark. Han bara, ja. Alltså, bara hur? Så här, riktigt krutgubbe. Alltså, det är så här. Och jag bara, och vart jag har vänt mig om, Andreas har ju nämnt dig. Och vart jag än vänt mig i amerikansk fotboll i Sverige, så alla säger, ja, Olle Kvarnmark. Bara, men, visst inte du vem du var? Jag bara, nej. Så här. Och när jag pratade med Andreas, så jag bara, ja men nu måste ju bara få hans nummer och ringa. Så jag ringde dig bara för någon vecka sedan.
Ja.
Och jag ringer ett snabbt samtal och jag tror vi pratar i 40 minuter.
Ja, en timme.
Det är ju bara också så här,
det är, min fru brukar varna folk och säga, låt inte brytpinnen gå på gubben för då slutar aldrig. Nej, och det är sant.
Men jag gillar ju det, jag gillar ju samtal, så att för mig var det liksom inga problem. Jag känner bara så här, direkt att alltså, vilken ledarskapsförmåga. Och så allt är så jordnära på något sätt. Och det är också Tony också att säga, det är alltid så här, alltid de här djupare frågorna som är så här, varför är du här till exempel? Det är där vi också ibland skippar ledarskapet. Att det kan vara de ytterligare fokusen att så här, du spelar fotboll, vi ska vinna. Men så här, varför är du här överhuvudtaget som coach eller som spelare? Tony han var, det är ju riktigt bra ledarskaps, alltså poäng att få in Olle Kvarnmark på den här podden. Så, så jag var ju så glad när du...
Det sättet jag har jobbat på genom alla år, det började ju egentligen i yrkeslivet, men det är ju just det här. Coaching i ögonblicket är mycket effektivare än att skicka folk på kurs. Du vet, är man i yrkeslivet och ska vara ny chef, då ska man gå alla de här nya chefskurser och allt möjligt hit och dit. Och det är sällan, du vet, företagen plöjer ner massor med pengar, men det är sällan som nästa chef, alltså min chef då, när jag kommer tillbaka, ställer krav på mig. Vad tog du åt dig och vad gjorde du mer här på den här kursen? Och numera kanske man ställer den frågan när man kommer tillbaka. Men jag tror fortfarande att det, och det är min uppfattning, att man följer inte upp resultatet. Hur gick det då? Vilka saker som du lärde dig tillämpar du nu i ditt nya sätt att leda? Utan man går kursen och så har man chansen. Och det här går igen i amerikansk fotboll också och i annan idrott. Man går på kursen borta en vecka eller två helger. Sen kan man åka hem och somna om och lägga sig på örat och göra precis som man alltid har gjort. Och då blir det för mig så här, det är ju fullkomligt bortkastat, det är slöseri. Det är slöseri med pengar, slöseri med resurser och det är slöseri med min tid. Om jag dyker upp, som då i yrkeslivet, om jag dyker upp i verksamheten, i vardagen och knackar någon på axeln och säger, men hur går det? Det där vi pratade om häromdagen, har du löst det? Hur gjorde du då? Då blir det precis så här som en kollega sa till mig. Alltså med dig är det som går ledarskapskurs varenda dag. Man kommer ju aldrig undan. Nej, det är klart. Du ska inte komma undan. Om det är så att det är utveckling som du är ute efter. Om det inte är utveckling du är ute efter utan bara karriär. Ja, men då ska du nog inte kontakta mig. För då är inte det här för dig. Därför det är en karriärsteget i det sammanhanget. blir det ju mer utav en synergieffekt. Därför ju bättre jag lär känna mig själv, ju lättare får jag att förstå andra och hur de har det. Och framförallt ju mer jag lär känna mig själv och börjar veta, vem är jag?
Inte det en av de djupaste och svåraste frågorna, att känna sig själv?
Jo, det är väl den som buddhisterna har någonstans vid något tempel, att människa, känn dig själv. Men det betyder ju inte att vi inte ska på den.
Nej.
Oj, vad svår var den frågan var. Och du vet, här kommer vi in på semantik och språk. Vadå svårt? Jobbigt? Jajamän. Svett? Oh! Men ska du bli världsbäst? Då är det ju mycket svett. Det är mycket motstånd. Man får ju kämpa. Man får ta till sig kunskap. Man får liksom hela tiden utveckla sig själv. Ja, men står det aldrig still? Ja, men det enda vi vet och det enda vi kan vara säkra på om framtiden, det är att det kommer att förändras.
Ja, så är det ju.
Ja.
Men också hur jag ändras.
Ja, men då ska vi ju leva det. Ja. Vi ska inte bara snacka. Det måste ju liksom gå från intellektet och landa i hjärtat och komma ut i handling.
Hur gör man den resan objektivt på någon annan? Alltså, om du...
det gör man inte.
Nej, men alltså, det är det som är omöjligt.
Ja.
Det är min tanke var att så här,
ja.
Om jag har dig som jag ska stötta i ditt ledarskap.
Ja.
Hur ser jag att du jobbar med dig själv? Förutom det blir situationer som jag ser
över tid.
Jo, men det är ju situationer som jag säger, den pusselbiten som vi har jobbat med där, den passar mycket bättre nu. Mm. För att vi har jobbat och vi lyft upp de här frågorna.
Ja, visst.
Men om man inte, som man brukar säga, att om man inte släpper galen eller sänker sitt ego.
Mm.
Hur jobbar man på sitt jag? Om man inte är redo för att lägga fram spegelbilden.
Jo, men du förstår att... nu kan jag ju sitta här. Äntligen får man breda ut sig. Nej, men...
det bara tog några år.
Det är de djupa frågorna som kommer. Det är precis de här frågeställningarna som kommer i det här mentorskapet som jag pratar om. Därför de dyker upp. Ja, men hur kan man göra det och hur kan man göra si och så? Ja, men det finns en del grundläggande saker som man behöver liksom sätta i sammanhanget. Och en sån är, jag kan bara ändra på mig. Ja, det är en floskel. Till dess att den landar i mig. Jaha, vad händer då? Det där egot, vad är det? Ja, vem är du? Är du egot? Och vad är egot? Är egot den där inre rösten som sitter och pladdrar hela tiden? Är det du? Nej. Ja, det var ju skönt för att den byter ju ämne fortare än en gris blinkar. Den går ju från, den är ju bipolär. Den går ju från djupaste depression och offermentalitet till manisk driven och tror att den kan erövra hela världen. Ja, det är ju inte jag. Nej, så vem är du? Den ledtråden man kan få, det är ju liksom den enda man egentligen som man behöver. Det är ju den som lyssnar. Jaha, vad är det då? Ja, Jung, Carl Gustav Jung och de här gubbarna efter Freud. Men de pratar ju om ett ego och ett överjag.
Ja, Nietzsche.
Ja,
Superman.
Ja, nej, ett överjag. Inte Superman. Nej.
Alltså,
I kristendomen och i lite olika buddhismen och religioner så kallar man det själen. Och själen behöver den här farkosten. Och den behöver alla de här känsloupplevelserna för att kunna manövrera sig i den här kontexten och sammanhanget vi befinner oss i. Där vi har 3 eller 4, vissa säger 5 dimensioner. Men den här själen, eller om jag väljer att kalla det överjaget då, den kan inte se, den kan inte höra, den kan inte känna, den kan inte smaka och hela den biten. Den behöver sinnena. Egot använder sinnena till något helt annat. Och överjaget är den som egentligen aldrig går igång. Som inte blir förbannad, som inte blir frustrerad, som inte blir euforiskt, lycklig, glad och så vidare. Det är mera egot som gör det. Men den behöver de här känslorna för att veta var är jag någonstans i rummet.
Är det som ett inre kompass då?
Ja, det är det. Det är en bra benämning. Medan då Jung och de här grabbarna, och jag gillar den liknelsen, de sätter egot lite mer som mycket av det sårade lilla barnet. Därför att där är också sånt här axiom man får bära med sig. som liksom inte är så lätt att förklara. Det är det att vi är i alla åldrar i en. Hela tiden. Så allt vi har upplevt ligger lagrat i oss. Och plockar man ut ur det perspektivet, då kan saker och ting som triggar mig i ögonblicket trigga igång gamla saker.
Det är ju den här Freuds vita kanin.
Ja, lite så är det. Det är lite som jag säger, den här roliga anekdoten du vet som kommer från NLP-sidan. Tänk inte på jordgubbar med vispgrädde. Vad tänker du på?
Jordgubbar.
Ja, exakt. Och har du hört den några gånger som mina tonåringar gjorde när de var tonåringar, ska man säga. Hallon med chokladsås, farsan. Man lägger av nu.
Just det, där fick du.
Exakt.
Den där vinsten man
och
inte alls
vinner. Och nu har vi ingen kamera, men då fick man mellanfingret. De var rätt trötta på mig.
De visste att jag skulle komma.
Ja, det visste
jag. Jag brukar ju säga när till mina barn att om man inte är i tid, vad gör man då? Då är man sen. Ja, ja. Och vems tid är det vi äger? Man äger bara sin egen tid.
Ja.
Så förbruka inte någon annans tid.
Just det. Och så småningom så kommer du också få mellanfingret.
Ja, om man inte sköter det.
Sen finns det ju den här mirakelfrågan också. Den är också ganska kul. Jag vet att det inte går. Men om det gick, hur skulle du göra då? Då behöver man bara köra två gånger, sen så kastar de ut den.
Och det Andreas sa ju att du har varit med, så går du runt och observerar.
Mm.
Och så efter så har man ett möte om man säger, ja, så lägger du fram kortet på bordet på något sätt.
Ja.
Och hur förbereder du andra människor att ta emot, ibland kanske en kalldusch?
Nej, det gör jag inte. Jag förbereder dem inte.
Ja, men jag tänker att de kliver in i ett rum.
Ja.
Ibland så förbereder man sig mentalt när man kliver in i det rummet. Man får höra om sig själv.
Nej, det gör jag inte. Jag tror jag förstår vad du är ute efter. Det är på det här sättet så att den förberedelsen, det hade jag ju kanske önskat att den hade skett av den som släpper in mig. Men det gjorde den aldrig. Jag tänker på våran tid i Stockholm, Robban Johansson. När han var head coach, det var han som släppte in mig där. Och jag tänkte väl i mitt stilla sinne, ja men han berättar väl då ungefär för coachen vad jag är för en figur och vad han har tänkt sig. Inte. Så att jag bara hoppar rakt in. Och det gänget som var där då, ja, jag kan väl namedroppa lite så det skadar ju inte. Du vet, Stefan Björkman, lite såna här legender i amerikansk fotboll. Henrik Ridder, Magnus Eriksson, ett gäng.
Ja.
Så jag hoppar ju på dem, så man fick ju vara snabb. Och ducka, så han inte fick en snyting.
Du är inte de små grabbar sen.
Nej. Men de lyssnade. Men förbereda, nej. Nej, och likadant när vi hade nio gånger, då blev det också där. Då tänkte jag, men Robban berättade väl nu innan jag kom? Nej. Och jag tänkte inte på det, utan så jag gjorde inte det själv heller. Så då var det Mats Hagsten och Rick Parker och lite, ja, några till som... Jag tänkte, ja, då kör vi historien en gång till. Det är så här det kommer att vara. Om jag inte tar initiativet och presenterar mig själv och vad jag tänker och tycker, då finns det nog en anledning till att Robban inte gör det. För då uppnår han lite av en effekt som head coach. Det skakar om hans grupp.
Ja, och det kanske är den effekten man vill ha.
Ja.
Nej, det är en briljant move skulle jag säga.
Mm.
Det jobbar ju om man förbereder. Det kommer komma en kille som kommer bedöma er här.
Mm.
Och då kommer man ju sätta på en mask och försöka göra allting så bra som möjligt.
Ja, exakt. Men det jag däremot gör, det är att jag gör bedömningen. Om vi nu pratar i nutid när jag är på rigget, så kan ju grabbarna där, Andreas och Robban, de kan ju ta in gästcoacher. Alltså som kommer under fotbollsperioden och är där under 3 veckor liksom, på varje träning eller varannan träning. Och så här. Då får jag göra den bedömningen. Ska jag ägna mig åt Robban och Andreas i första hand? Och kanske de ungdomar, alltså alumni som de plockar in. För de kan jag coacha för de känner mig. Så det är liksom inget problem. Men de här som kommer utifrån föreningarna och som gäster. Så får man liksom titta på dem och säga, är det någon idé? Eller kommer de helt enkelt att gå i försvar? Och då tillför jag ingenting.
Det är inte ofta ett mänskligt beteende att gå i försvar.
Men det är deras problem.
Ja.
Och eftersom jag vet att de inte får någon information innan. Och de får inte chansen att välja. Att säga att nej, jag vill inte ha det där. Då gör jag den bedömningen och säger, är de mottagliga? Det är för kort tid, jag är bara här en gång i veckan. Det är för kort tid. Känner jag liksom att ja, men det finns ett intresse. Alltså det kommer frågor och kan du hjälpa mig med det? Ja, men det är en helt annan sak. Men när inte den kommunikationen finns, när jag närmar mig dem. För det, jag jobbar precis som du säger, jag kommer ju smygande. Så att, jag lägger mig inte i vad de gör på sin träning rent tekniskt, det bryr inte jag om. Men däremot hur de agerar, hur de använder kroppen och visar hur de gör med ögonkontakt, med kroppsspråk, med sitt eget språk, med rösten, med volym, mängd information, läser de av och gör en rapport eller rapport på sin publik, då, spelarna. Kollar de verkligen att de har fattat? Ägnar de sig mer åt att lyssna på sin egen röst än att ge sitt budskap väldigt komprimerat för att sen se hur landar det här? Hur agerar de till exempel när en spelare kommer fram och börjar ställa en massa frågor som egentligen går ut på att det här borde du kunna? För det här är i spelboken. Och då har så mycket integritet som man säger, det där har vi i spelboken, den får du plugga hemma. Här har vi inte tid med det. Vilket ju i klartext betyder, skita inte ner min tid här och nu och ät inte upp min energi. Det är väldigt vanligt att vi går in i den där och ska svara och vi ska vara snälla och vänliga och respektfulla och så ska vi ge ett bra svar. Och den, ska vi säga, den dialogen eller diskussionen, den tar ju aldrig slut. För spelaren ställer en fråga till. Och så svarar jag på den. Och så ställer spelaren en fråga till. Och en fråga till. Och en fråga till.
Men så är det också i alla konstellationer. Det kan ju vara ett företag eller vad som helst.
Självklart. Och där blir du här. Är du uppmärksam på det? Då bromsar du ganska snabbt. Och säger så här. Nej, det där får vi ta sen. Nu har vi reps som vi ska göra. Vi ska ha ett visst antal. Vi ska ha en frekvens på det här. Det ska gå 10 sekunder emellan. Eller någonting sånt där. Eller i typ tidsstudier i industrin. Ja, men alltså, vi har inte tid att stå och snacka om julmuttrarna nu, utan dra julmuttrarna. Ja, men jag fattar inte hur en momentnyckel funkar. Men det kan vi ju inte ta nu. Dra bultarna, bandet går. Eller hur?
Ja.
Det är samma sak med amerikansk fotboll. Har jag 20 minuter när jag ska göra mina indies eller vad det nu är för någonting, övningar hit och dit. Ja, men jag ska väl ha så många reps som möjligt. Så jag får ett högt tempo. Så att det här sätter sig. Så jag hinner öva det här tillräckligt många gånger. Så att jag kan ta nästa steg. Och i det steget lära mig improvisera. Mm. Och lösa uppgifter.
Och det var ju någonting som du pratade om förut. Att hur människor att lära sig improvisera överhuvudtaget. I fasta situationer i livet överhuvudtaget. Ja. Är ju svårt att träna på.
Ja, det är det. Och det är därför vi ska ha spelboken. Det är ju verktygslådan. Det är ju den vi behöver.
Mm.
Och då kan vi plocka lite olika saker. När jag blir trygg med min verktygslåda, med spelboken amerikansk fotboll, om vi tar den då, eller spelboken i hockey, eller vad du än vill, alltså du vet i fotboll. Ja, men grunderna, basics, det är ju det vi ska öva varje träning i 10 minuter, en kvart. Det ska ju sitta, för det är ju de verktygen jag sen ska plocka fram. När jag behöver att kombinera på ett nytt sätt. Jag menar, om du har en spelbok för Stockholm och möter Karlstad. Tror du att Karlstad har scoutat sönder Stockholm? Eller har de? Det är klart de har. Då duger det ju inte att göra som spelboken säger.
Nej.
Då får jag anpassa mig till hur Karlstad-spelaren väljer att gå. Och då kan jag ju använda saker ur min spelbok för att lösa den uppgiften. Men jag kombinerar dem på ett nytt sätt.
Men det är ju också som i livet att det kommer komma en boll från vänster eller höger sida.
Ja, så är det.
Och hur man reagerar och agerar till den situationen är ju på grund av ens första liksom, grund.
Ja, det är det.
Och har man en bra grund, i oavsett vad det är för tillfälle, så har du ju möjlighet att möta upp den här
parera.
Reaktionen. Ja, tack, precis. Mm. Det är ju intressant att se när människor har en jäkligt bra liksom flow i det här.
Mm.
Och det är ju också när man ser att människor som jobbar med olika saker kan hantera nya saker i ett flöde på något sätt. Och det måste ju vara svårt att coacha. Jag såg att du jobbade på det här sättet idag. Ska vi prata om det var väldigt intressant att se. När man någon säger så här, jag skulle gärna vilja prata med dig. Då brukar det vara att jag ska skälla ut dig eller det är ett negativ klang. Mm. Det är en sån känsla, i alla fall jag får av mina erfarenheter.
Ja, men så är det. Så är det.
Och jag tycker om så här, men jag behöver prata med dig efter träningen.
Mm.
Och då lyfter positiva grejer. Mm. För jag skulle gärna vilja tvätta ur den här negativa, kan få prata med dig känslan till någonting positivt.
Mm.
Och det kan vara så här, det behöver inte vara i sportlivet. Det kan vara på gården eller alltså, oavsett livssituation. Så, ja, men jag behöver prata med dig efter. Du, jag såg att du gjorde det här. Mm. Gud vad grymt det. Och det var bra för att du gjorde det här.
Mm.
Och jag såg att det här funkade för dina kompisar. Mm. Vad kul att du gjorde det på det sättet.
Mm.
Och kanske tionde gången, då vet de att ja, men Alexander kommer säga någonting positivt till mig. Mm. Och inte för jag fick alltid säga, Alex, vi behöver prata med dig. Och då sa jag, nu kommer jag få en load of shit.
Men du förstår, det du säger nu, det är för de flesta som lyssnar också. Så det är ju sant, det är så man ska göra och det är så vi gör. Vi lägger alltid upp det positiva först. Det beror på vem det är jag pratar med. Pratar jag med en spelare på Täby Flyers i U18 till exempel, så är det klart att jag börjar med att ta det som är positivt. Deras självkänsla och deras känsla av vem de är och vad de är i världen är ju liksom i gungning i deras utvecklingsstadie. Det är ju en helt annan sak än det jag kan göra med vuxna människor som kommer till amerikansk fotboll och coachar och som har släppt in mig. Ja. De är på en helt annan plats i livet. Där pratar vi om ett annat förhållningssätt. Men är det unga spelare eller unga människor, då håller jag med dig. Där är det definitivt applicerbart. Och så kan man säga, ja men det är det väl med de vuxna också. Ja, det är det. Och samtidigt så förväntar jag mig faktiskt att de ska kunna ta lite mer.
De är ju vuxna.
Just det. Och kan de inte det så får jag göra den bedömningen. Se liksom, vad hände nu. Det där får jag ta ansvar för. Det får jag göra lite annorlunda nästa gång. För att den här personen klarar inte hur mycket som helst. Nej, ja, men då backar jag lite. Och så hittar vi en nivå. Och ofta handlar det om att jag kanske ger förslag. Eftersom jag inte kan ändra på någon annan. Utan bara på mig själv. Så den där jag också då kan förvänta mig att jag kan möjligen påverka andra. Att prova att byta ett beteende mot ett annat.
Utmana.
Men om de inte vill. Så är det helt okej. Då får jag släppa. Lätt dem. Låt dem ha. Det är ju deras liv. Men jag kan fortfarande påverka. För jag vill inte hamna i ett läge där man manipulerar. Och manipulera för mig betyder att få någon att gå emot sina egna värderingar och göra någonting som de egentligen aldrig skulle ha gjort om inte jag hade petat på dem. Och det vill jag inte vara med och bidra till. Utan det ska vara att det blir en nyfikenhet. Ja, men det har jag aldrig tänkt på. Och just det, så skulle man. Men det ska jag testa. Och sen kan man ha ett samtal nästa gång som blir så här. Testade du det? Ja, gjorde jag. Vad tyckte du om det? Ja, det kommer jag fortsätta med. Eller, nej, jag ska nog skruva lite på det här. Okej. Okay. Och så har man en dialog kring det där och får höra lite grann. Hur tänker du nu och vad händer då? Och använder sig av öppna frågorna och får personen öppna sig lite. Och så kan man komma med ett nytt förslag. Ja, men om du. Det blir lite grann verktygslådan igen. Jag har kanske en annan verktygslåda, men jag plockar ihop det här. Tre olika saker och så presenterar det för dig. Om du går i den här riktningen då, vad tror du då? Och det ska jag prova. Eller, nej, det där känns inte bekvämt. Ja, okay.
Men det ligger ju också i personens mognad.
Ja, visst är det så. Men det här sker inte i en lektionssal. Det här sker inte i en föreläsningssal. Det här sker i deras vardag, där de befinner sig och där de är trygga. Nämligen på träningen. I amerikansk fotboll.
Jo, men också andra forum. Alltså, ja, det kan vara
det är,
företagshallen eller vad som helst.
Ja, absolut. I den gruppen jag leder på jobbet. Men då är det i vår vardag. Det är vårt sätt att hantera saker och ting. Alltså vi resonerar kring saker och ting. Och då kommer vi in på ledarskap kontra chefskap. Och chefskap då är det är någonting, chefskap är någonting man får sig tilldelat, och så får man vissa på sig behörigheter, men det heter det inte, men befogenheter. Så jag får bestämma. Jag får ett delegat av min chef. Du får bestämma över 200 000 av budgeten, och det bestämmer du över. Och så har du 15 gubbar där, och de bestämmer du över vad de ska göra, för du leder och fördelar arbetet. Och din uppgift är den här. Och så diskuterar man den med sin chef och säger, jaha, är det här som uppgiften? Och sen så i den bästa av världar så går man därifrån och funderar på, ja men varför ska vi göra det här? Så skaffar jag mig en uppfattning och så har bollat det med min chef. Varför ska vi göra det här? Och så är man överens om det. Då kan jag gå ut och så kan jag i grupperingen diskutera varför vi ska göra det. Men inte vad och hur. Men observera skillnaden. Mm. Utan jag förmedlar budskapet, det här är uppdraget, vi ska göra det på grund av, så kommer en massa skäl, det kanske är pengar, det kanske är, vi ska tillfredsställa en kund, vi ska du vet, massa olika saker. Och då kommer ju naturligt frågan i gruppen, okej, okay, hur ska vi göra det här? Det är precis det vi ska fundera på nu. För jag har inte, jag kanske har ett svar, men jag är inte säker på att det är rätt svar för hur vi ska göra det här effektivt. Så därför ska vi i gruppen diskutera det.
Ja, men, och det var någonting vi nämnde innan på det, det var med att om jag är då chef och jag har ju en hjärna. Jag har ju kanske 20 personer som är jätteduktiga.
Mm.
Och då använder sig av varandra. Mm. Och det är ju också ett ledarskap i sig. Att så här, jag ser att jag har jättebra förmågor under mig.
Ja.
Eller ja, inte under mig. Som vi arbetar tillsammans.
Ja.
Så här, hur kan vi behöver komma på hur man bygger ett bord. Mm. Hur gör vi det på det bästa sättet? Och så gör man det tillsammans på något sätt.
Du vet, det finns många olika skolor när det gäller chefskap, ledarskap som man ska ut. Det finns ju hur många som helst. Men två som ligger väldigt nära det här, det är ju att antingen så kör man ju då management by fear. Alltså man managerar och styr med rädsla. Se till att medarbetarna är skraja hela tiden. Det är det vi brukar skriva USA på näsan om, att de hittar på alla de goda sätten att göra det på, men deras industri jobbar med att skrämma folk.
Mm, du kan få sparken där som helst.
Ja. 20% ska byta jobb varje år, och det är liksom inte utvalt på att det är de sämsta, utan det ska bara ut 20%.
Det är den statistiken.
Det är deras strategi. Den finns där och har funnits där. Hur det ser ut idag, det vet jag inte. För nu är jag ju pensionär, men det här ligger i liksom. För att skapa osäkerhet i organisationen. Och på det viset styr man sin organisation. Och likadant är det om du tittar på till exempel ishockey i
NHL då?
Ja, alltså USA och Kanada. Det är deras kultur. När de förlorar, då får de slita ont på träningarna efter. Och head coach är inte ens där. Han går bara dit och säger, nu kör ni. Tills de spyr.
Ja, men det är ju bra ledarskap, tycker jag.
Men de observerar nu. De vinner VM.
Ja.
Amerikansk fotboll. De vinner. Det finns de som då kör det här, de vinner. Sen har vi det andra, det är management by means. Alltså man pratar om att managera med ett syfte. Då svarar man på frågan varför. Varför ska jag göra det här? Då lämnar jag ju över det till dig. Då säger han så här, du ska göra det här. Och kan du inte spelboken, då kan du lämna den här föreningen. Utan när det blir varför, då vill jag påverka dig till att du ska förstå att om jag lär mig spelboken så kommer det här bli så mycket roligare både för mig och mina kompisar.
Ja, men,
och om vi samarbetar i det här laget, om vi är liksom det här som amerikansk fotboll pratar man ju alltid om, att om inte du gör ditt jobb så kommer din kompis där, han kommer ju bli, han är ute.
Han kommer få jätteont.
Eller hur? Likadant är det ju hockey, va? Fotboll, alla lagsporter.
Ja, men arbetskollegialt också.
Ja, men det ska vi säga det europeiska, eller ska vi säga det skandinaviska sättet att leda på. Kanske finnarna ligger någonstans mitt emellan. Det kan jag inte svara på. Men det svenska, norska, danska sättet att göra på är mera åt det här hållet. Varför? Varför gör vi det här? Varför är du här? Och så får jag svara på det någonstans själv då. Ja, jo, men det fattar man ju. Och då ska jag göra det här och då får det konsekvenser. Och då behöver jag träna på det här. Och så, ja, då får man mer det här mellanmänskliga. Och jag tror på dig och att du kan utvecklas och ta ett större ansvar. Allt eftersom du växer som människa. Management by fear bygger ju inte alls på det. Det bygger bara på prestera. Och om du inte har presterat, om det är det här som fattas, träna på det. Så ifrågasätt inte. Ja. Och vi vill ju ha ifrågasättande, för då börjar vi liksom se att okej, jag löser uppgiften.
Ja, men man vill ju ha en kugge som inte är själv. Man vill ju ha en hel motor som spinner tillsammans. Mm.
Och det kan man uppnå på olika sätt. Men man kan göra det genom att skrämma folk. Det där gamla i lumpen, det var ju liksom det. Man skrämde sig till att göra som de sa. De berättar ju inte varför. Inte när jag gjorde lumpen. Antingen gör det som vi säger, eller också så blir det jobbigt för det. Ja, då, tack då goa herrn. Det är ju lite brukspatron. Ja, tack då goa herrn. Jag fick en pepparkaka till jul förra året. Är du inte nöjd med det? Jo. Men det är ju inte, det premierar ju inte det mänskliga växandet hos individen, eller hur?
Nej.
Och det är skillnaden. Och där kommer ledarskapet in. För en ledare behöver ju inte vara, den är ju sällan formellt utsedd. Det är ju ingen som kommer och säger, nu är du ledare. Om vi med ledare menar någon som kan vinna förtroende hos människor, den gruppen som de är satta att leda. Är du chef däremot, då har du det ansvaret för dem, och då har du vissa saker. Men det betyder inte att du är ledare för dem. Det kan vara en informell ledare som finns i gruppen, som gruppen litar på, men de litar inte på dig.
Om man nu skulle vara chef, så är man inte den informella ledaren.
Ja, då är det jobbigt.
Ja, så här, hur jobbar man på det? För att någonstans, om jag är ny chef på ett stort företag, alltså jag vill ju vara ledaren.
Jo, men det är tillbaka i det här, alltså, hur vinner man tillit? Och det är liksom där det sitter. Hur ska vi göra då? Det finns ju verktyg för det. Det finns ju kurser för det. Men det går ju liksom in genom ena örat och ut genom det andra. Om det inte är någon som står på andra sidan och håller emot och säger stopp nu. Men det får inte gå ut. Nu ska du tillämpa det. Hur tänker du nu? Men, hur vill du göra nu?
Ja, men, och hur ofta är det att man får...
Ja, men jag vill inte bli ifrågasatt. Men då skulle du nog inte ha blivit chef, så det.
Tillgången till att få ett bollplank att växa.
Ja, det är ju det här som är knäcken. Det är ju det här som är knäcken. Vi har ju mycket mentorskap ute i yrkeslivet. Jo, men mentorskap betyder ju olika saker för olika människor. Alltså jag var ju med slutet på 80-talet, början på 90-talet när det här med coaching började komma igång. Alltså du vet det här med NLP och allt möjligt. Så jag var ju med och startade den här grupperingen som heter Nordic Coach Federation. Och det var ju en undergruppering till de här som är på i USA. Jag gick ju aldrig kursen, för jag hade ju ett fulltidsjobb att sköta och tre skitungar att ta hand om. Och rätt eller fel, det är inte det, utan jag var med i den där svängen. Och sen så efter ett tag så kom det att man var tvungen att vara akkrediterad, eller man skulle ha gått vissa kurser för att man skulle få vara med i den där svängen. Och jag tänkte, skit i det där. Och vi som var runt de här som startade Nordic Coach Federation. Och det, nu pratar vi inte amerikansk fotboll eller idrott, utan nu pratar vi det här som i dagligt tal, jag går till en livscoach eller karriärcoach. Alltså det är det vi snackar om. Och utav det perspektivet...
Bli coachad av någon. Och att kunna bolla det liksom, i sitt yrkesliv på något sätt. Och sin förmåga att bli bättre.
Hur man definierar mentorskap eller coaching. Det finns massor med folk som erbjuder de här tjänsterna idag. Då fanns det ju inte. Det liksom, fanns ju inte på kartan. Då var vi ju ganska unika. Vi som höll på med det här, vi kanske var några hundra stycken i hela Sverige. Inte ens det. Och idag är de ju tusentals, alla psykologer, alla samtalsterapeuter, alla är coacher. Skillnaden för mig mellan att vara coach och mentor, det är därför jag vill inte använda ordet coach. Därför att då ställer jag bara frågor. Då ska jag få dig att själv förstå vad som blir den bästa lösningen. Och för mig, jag är alldeles för otålig. Jag vill ha möjligheten att kunna säga, Alexander, om du tänker så här då, vad händer då? Eller... När jag var i motsvarande situation, och det får man ju aldrig säga, därför gör jag det. Men när jag var i den situationen, då upplevde jag att det blev så här. Vad händer då? Mm. Och då kan man få helt plötsligt en dialog mellan två människor där man utbyter erfarenheter. Där inte den ena sitter med färdiga frågor.
Vi pratade om filosofi här innan vi började.
Ja.
Och första skolan var ju att bara föra dialog. Alltså gamla grekerna, det var ju det de gjorde.
Ja.
Men nu känns det ju som att dagens skola är ju att jag kommer till med en manual till dig. Och så ska du plugga på den. Och sen ska du kunna den. Och sen ska du tillämpa den.
Mm.
Istället för att göra det som du gör med att så här, fråga, prata. Mm. För det sokratiska samtalet med just de personer som du vill utveckla ledarskap inom. Men hur kommer vi tillbaka till det? Till andra ledare idag. För idag är det ju ofta så att du går på en kurs som du pratar om. Och att, ja, men nu har du det certifikatet.
Mm.
Men har vi lärt oss någonting av det? Har vi, som du sa innan, har vi bollat det efter? Kan du delge det till dina kollegor?
Mm.
Alltså det är så många följdfrågor som jag tänker så här. Mm. Ja, du har fått ett jättebra certifikat. Och det kanske ger dig en tusenlapp extra på lönesamtalet. Ja. Men vad har du lärt dig egentligen?
Ja.
Och hur har du vuxit?
Ja. Och det är lite här, det kommer in att chefens chef behöver vara ganska aktiv i det här. Med sina medarbetare, med sina underchefer. Om man pratar om en hierarki. Va? Så att ligga som första linjens chef, alltså gruppchef här nere då, och ha ett gäng som gör jobbet. Så är det ju nästa chef som godkänner att han går på kursen. Och då krävs det ju att den här chefen som sitter ett snäpp upp ställer de här frågorna, har den här dialogen och följer upp över tid. För de två umgås ju i vardagen. Och då kan man ju påverka folk. Då kan man ju liksom föra upp saker. Har du provat det här? Vad gav det för resultat? Då börjar vi komma in på det här som jag visade dig från Scania, det här med här och det faktor och allt vad det heter. Men här finns en viktig sak som gäller universellt, och det är liksom att om vi har metoder för hur vi ska göra saker och ting. Om resultatet av metoderna när vi har jobbat med dem inte gav det resultatet jag hade förväntat mig. Och då ligger det i sakens natur, och det måste man ju påpeka, att vi har ju först, innan vi börjar med metoderna, så har vi ju först ställt oss frågan, varför ska vi göra det här? Vad är det här bra för? Och sen kommer ju då, hur ska vi göra det? Och vad är det vi ska göra? Och då kommer ett acceptanskriterium. Det betyder egentligen, var ligger ribban för att det här är godkänt eller inte godkänt? Bra eller dåligt? Och sen börjar vi göra saker och ting. Amerikansk fotboll. Vi börjar med våra reps. Vi börjar med, du vet, har du spelat D-line eller O-line eller vad fan det är, ursäkta språket, men vad det än är. Det händer hit och det är fot dit och det är vinkel där och det är höften där och så hit. Och det är ju detaljnivå.
Överkorsning kanske.
Va?
Överkorsning.
Nej, men det, ska man bli riktigt bra så behövs det ju.
Mm, så är det ju.
Ja. Då är vi tillbaka till det. Vad är metoden? Vad blir resultatet? Är jag nöjd med resultatet? Både som utförare men också som den som ska ta emot leveransen. För det är en leverans. Ut ur metoden så blir det en leverans som är resultatet. Är vi nöjda med resultatet? Ja, men det är ju fint. Är vi inte nöjda med resultatet? Det här är ju rigg. Eller ska jag säga topplagen i Europa. Är vi inte nöjda med just det här? Okej, vad gör vi då? Vi går tillbaka till metoden och börjar titta på, är metoden bra? Eller behöver vi gå upp till någon princip här och börja titta på, är det fel? Och väldigt sällan är det fel på principerna. Utan det är oftast metoden som man får börja skruva i. Eller är det kanske på det som metoden går ut på i amerikansk fotboll? Är det på spelaren? Är det coachens sätt att lära ut? Eller är det spelarens sätt att ta emot? Eller är det spelarens sätt att vara förberedd? Eller är det coachen som inte är förberedd? Eller sket man i metoden och hittade på någonting eget som vi inte var överens om? Ja, men då är det ju första steget det. Okej, vi har en standard. Vi gör så här. 1, 2, 3 så har vi receptet. Följ det. Och så får vi se vad resultatet blir. Följde ni det? Nej. Vi tyckte det var roligare att göra så här. Jaha. Och hur gick det då, tycker du? Det vart ju samma resultat som det brukar bli. Och hur smart är det då på en skala? Jag menar, då är man ju korkad. Om man fortsätter att göra samma sak och får inte ett förbättrat resultat, då är det ju bara, då är det bara stoppa.
Var inte det Einstein sa? Den ja. Vet.
Det är precis här det kommer, va? Och det är ju den typen av frågor som jag kan peta in på nu, de här två gökarna där uppe i rigget. För de känner ju mig sedan 20 år. Jag kan ju liksom göra lite som jag vill. Och där är det så att jag går ju in under träningen. Och säger, men vad uppnådde du med det här? Ge inte så mycket information. Man står ju och tittar efter fåglarna och killarna. Liksom, de lyssnar ju inte. Ser du inte det? Ja, just det. Ja, det ska jag tänka på. Så går jag därifrån. När man får den här klassiken. Och den tog säkert Andreas Ehrenrich, han tog säkert upp den också. Det jag älskar att hoppa på dem, alltså, det är ju när det kommer ospecifik feedback. Och den brukar låta så här. Bra! Bra! Åh, oh, bra! Och då blir det så här, okej, okay, vad är det bra? Som är så jävla bra? Kan du vara lite mer specifik? Och av en coach som jag inte tänker namnge här, så fick jag svaret nämligen så här. Det vet mina spelare. Och när jag gick förbi honom, för jag skulle gå och ta lite kaffe då, han var gästcoach där, då sa jag till honom så här, inget namn nu till stolet. Då sa jag så här, ska vi fråga dem? Nej, det ska vi inte. Okej, och så gick jag och drack kaffe.
Fick man
den är klockren. Om du blir, när vi blir uppmärksammade på det här, så hör vi det överallt. Och då kan man direkt säga, där kommer det inte bra. Utan det kommer bra, och skridskoskäret i det ögonblicket var perfekt. Resten var skräp. Dina handleder och dragningen i det ögonblicket, den var kanon.
Det var
det andra, det nämner jag inte ens, för det vet du att det var sopigt. Men det där, det var, eller räddningen med plocken. Den var ju magnifik. Det lyssnar de på. Det tar man till sig. Men det där att få den här negativa kritiken, ändra på det här, gör så här, ge hit och dit, och nu så gör du fel och så vidare. Det lyssnar man inte på. Då är vi inne i det här som du var inne i början. När vi pratar om spelare, det är en helt annan sak. När vi pratar om coacher, då får man faktiskt säga, vad uppnådde du med det där? Det vet jag inte. Det är svårt jag har fått av en coach. I gamla Stockholm, alltså första året. När han skällde ut hela O-line efter noter på sidlinjen. Och det sitter, vet du, 7 grabbar. Och du vet, ja, men de är ju 120-140 kilosklassen hela gänget. Och där står det en liten pillevitt och skäller så det visslar om det. Och det var inte jag. Och jag står bredvid. Och jag ser på grabbarna hur de börjar titta efter måsarna, vet du, på Kärrtorp så här. Så säger jag till honom, vad uppnådde du med det där? Vadå då? Ja, men de tittar ju på fåglarna, såg du inte det? Jo, och vad uppnådde du då? Ja, ingenting. Inte hos dem i alla fall. Men jag tyckte det var skönt.
Ja,
ah, okej.
Okay. Fick ventilera sig.
Tänker du göra om det då? Ja, okej. Okay. men där är det ju liksom, läs av publiken. Var medveten om vad som händer i dig. Blåser öronen av folk. Och bara blåser på. Ja, men då är det ju bara ditt ego som ska ha liksom ut det här ur systemet. Det spelar ingen roll vem som står på andra sidan. Och om det landar eller inte, det är du inte dugg intresserad av.
Nej.
Det är ju bara att släppa ånga.
Men jag tänkte på just det där med, man säger, ja men duktig flicka eller, ja. Alltså bra jobbat. Men så, jag tror också det är någonting vi är jävligt dåliga på i vanliga livet.
Ja, visst är det det.
Och jag såg att du gjorde det här. Det var skitbra, för jag såg att du gjorde det här.
Ja.
Det vill man ju höra. För så här, men Alex, svinbra jobbat. Men, så här, men vad var det som var bra?
Just
då?
Det. Det är ju det. Det är ju där det kommer in. Och det är det här kombinerat med all den här träningen som behövs till för att det ska bli världsklass. Allt man snackar om 10 000 timmar. Det är som inte är sant. Det är mycket mer. Men hela det tankesättet. Det bygger ju på att det är en vettig feedback hela tiden. Både positiv och negativ. Men den positiva måste ju vara otroligt specifik för att jag ska kunna förstå detaljerna. Då att stå liksom i ett bås och ha en massa ungar som spelar hockey och så skrika att det är bra när det står 14-0 på tavlan. Liksom, då kommer de där små knattarna ut och så tittar de ju på det och säger så här. Men Olle, det är väl inget bra? Det står ju 14-0 till dem.
Ja, det
blir... Men det kan vara bra. Den där teckningen du gjorde, den kan ju vara bra. Vad det står på tavlan spelar ju då ingen roll. Det är ju inte ospecifikt, det är jättespecifikt. För det vet han, eller hon. Just det, den var ju bra. Eller den där passningen, den där bredsidan du gjorde i fotbollen. Ut på kanten där, den kom ju på läppen på yttern när han kom där i full kareta. Det var kanon. Det är ju precis det jag tränar på. Åh, vad bra. Då ser man ju ögonen hur det lyser. Ja. Det är nu vi pratar ledarskap. Det är nu vi pratar en ledare. Då får man människor att låta sig ledas av mig. För det är inte jag som bestämmer. Det är de som bestämmer. Och makten sitter hos den som leds i att låta sig ledas. De kan säga så här: jag tänker inte låta dig leda mig, Alexander. Nej, säger du. Då ska jag tvinga dig. Lycka till. Om du möter mig i den situationen så säger jag bara, det kan du fet glömma. För det kommer inte att hända. För har jag bestämt mig för att du är inte min ledare, kan du inte göra någonting för att få mig tillbaka. Så vidare du inte väljer att vinna mitt förtroende. Men om du kommer in och ska köra över mig, då kommer jag ha ett val att göra. Och som en vuxen, mogen man, kvinna, så kommer jag ställa mig frågan, är det värt att vara kvar här?
Integritetsfråga?
Ja, såklart.
Vad är mitt värde?
Men då måste jag ju veta vem jag är. Jag behöver ju ha tänkt tanken i alla fall. Jag får inte börja med att tänka att Alexander är en idiot och det är därför jag inte tänker. Utan det handlar ju om att nej, hans sätt att leda passar inte mig. Det är ju en helt annan ingång än att börja med att peka och säga, det är ditt fel Alexander, det är ditt fel. Och så var kvar det. Och egentligen det jag säger är, jag tänker inte låta mig ledas av dig. Ta ansvaret för det då. Vad bottnar det i? Nej, jag gillar inte att det blir så här, jag gillar inte det här. Och är jag då beredd att ta dialogen med dig, så kanske du svarar, ja men jag, det här skulle jag kunna ändra på. Hur ställer du till det? Ja men då är du ju inne i den här loopen att du har som mål att vinna mitt förtroende igen. Och om du gör det, då kommer jag låta dig leda mig. Men ansvaret och beslutet ligger hos mig. Och det är jag som tillåter dig att leda mig. Men som chef finns inte det. Men jag kan vinna det genom att vinna ditt förtroende. Men det kommer inte per automatik för att någon högre chef har gett dig befogenheter och en chefstitel och lite mer betalt. Det betyder inte att jag låter mig ledas bara sådär huxlux. Utan då sitter jag lite kritisk. Ja, men du får leva upp till det där. Vad står du för egentligen? Kan man lita på dig? Är du verkligen ärlig? Eller kör du bara det här för din egen skull? För det där har man ju hört i 15 år. Det vet man ju hur det brukar gå till. Det har vi tagit upp på så många seminarier. Så vadå? Varför skulle du kunna ändra på det här? Det får du väl liksom, får du face upp. Jaha. Och det första svaret som minst någon och jag har gett i motsvarande situation, det är ju det. Ja, det här har tagits upp oändligt många gånger i olika sammanhang. Men ni har aldrig gjort det med mig. Så ni kan inte veta innan hur det kommer att gå. Det kan ju vara så att resultatet av det här seminariet, när vi ska ta upp de här förändringspunkterna och jobbiga sakerna, kan ju bli ett annat än det ni är vana vid. Men det vet ni inte. Så det kan ni inte döma mig på innan. Och då börjar man komma på speaking terms. Alltså.
Och det är där man vill vara. Då blir det ju ett samarbete.
Ja, men det är jobbigt, Alexander. Det här är jobbigt. Vissa säger att det är svårt. Och jag säger, svårt, kasta det på sophögen. Nej, det är jobbigt. Därför att det tar energi. Jag behöver hitta mig själv. Jag får speglingar. Jag måste liksom hantera det här på ett eller annat sätt. Duger jag som människa? Duger jag som det här? Är det bra nog? Och suck. Jag orkar inte ta det också. Och så har tre skitungar hemma att ta hand om. Och ett hus. Och ett
på förskola.
Men vem, liksom, vem var det som bestämde att du skulle ha det här livet då?
Det är ju en själv.
Eller hur? Och så sitter man där liksom. Mitt i skiten. Och då är det ju jobbigt alltså. De flesta av oss, och det ligger egentligen ingen värdering i det. De flesta av oss vill ju undvika att det är jobbigt, eller hur? Hitta någon genväg. Och då gör vi ju inte jobbet, och när vi inte gör jobbet då når vi inte resultatet vi skulle kunna nå. Och då kommer vi inte åt vår egen potential fullt ut där vi skulle kunna vara som människor. Eller hur? Så grejen för mig och i alla år har ju varit att jag ser potentialen som vi kastar bort. Det vore ju häftigt om jag kunde gå och säga att om jag raljerar lite i yrkeslivet, då får jag ut 20-30% av potential, människans verkliga potential, intellektuella potential i en utvecklingsmiljö. Kanske 40%. Tänk om jag kunde få ut 20% till då? Eller tänk om vi hade 100%. Men det är ju liksom en utopi. Det kan man inte begöra. Liksom. Men säg att jag kunde få ut 10% mer. Av de här 20 personerna. Tänk dig själv. Det är inte att vi ska bli effektivare. Utan det är att det vi producerar, det vi har tänkt oss att göra, blir så mycket bättre för kunden så att vi kan behålla priset hela tiden och hålla det högt. Så att vi varje dag kan gå med vinst.
Men då är man också en chef som blir en ledare.
Ja, jag kan i alla fall sträva dit, men ja. det är ingen garanti. Det är aldrig en garanti, det kan man inte säga. Däremot så kan jag sträva mot det. Och i många fall kommer jag att uppnå det. Därför att människor får... Alltså, i och med att min intention är att hela tiden vara så ärlig som det bara går i den roll jag har. Och föra ut saker och ting och förutsätta att människor vill växa och ta ett större ansvar. Och i det jag får en bekräftelse som gör att jag mår bra. Då, liksom när jag strävar mot det hela tiden. Som människa kommer vi alltid att misslyckas och göra fel. Ja, men jag kan ju ha en strävansmål. Jag vill till det här. Jag vill förbättra mig hela tiden. Jag gör det bästa jag kan hela tiden. Inte så gott jag kan, det duger inte. Jag gör det bästa jag kan med de förutsättningar jag har i ögonblicket. Ja, men det vart ju inte så himla bra resultat av det. Nej, det kanske det inte blev. Men nu befinner jag mig på den utvecklingsnivån och då är det ju det här. Och jag gör så det allra bästa jag kan. Det är klart att alla människor vill göra det bästa de kan. Det är ju så vi funkar. Och det är ju ett mindset. Men om jag går in som chef med ett mindset som säger ja, nej, de gör väl så gott de kan om jag har tur. Och då blir det inte roligt att jobba åt den personen. Men för de tror ju inte på mig. Som individ. De tror ju inte på mig. Ja, han kommer väl hit och tuggar av sitt i vanlig rutin och så har han sin lön och så kan han betala sin räkning. Ja, men om jag kanske vill något mer. Jag vill prestera bättre. I amerikansk fotboll går man till en annan förening.
Ja, så är det ju. Men jag tänker just på hur man kan... Att det är människor som använder sig av sina ursäkter som stärkelse.
Ja, det är de jag vill slå hål på.
Ja, och, men det är ju också där...
Det är ett smitande.
Ja, men, och det blir så här. Hur jobbar vi oss på oss själva om vi alltid har en ursäkt för någonting? Mm. Och inte ta ägandeskap i det? Mm. Och... Där är ju, den första personen jag hade här hette Per, som också jobbar som coach. Och då sa så här, men det, ditt, så att säga, din statistik visar inte det du säger.
Mm.
Mitt jobb är ju också att säga sanningen till dig.
Ja,
det är det. Och ibland så börjar man ju befinna sig där, att så här, okej, allting här låter jättebra, men det ser inte ut så, mitt perspektiv.
Nej.
Och då måste man ju, ibland måste man ju vara vuxen och ta det samtalet.
Ja, så är det. Och det är det som skiljer för mig att vara mentor istället för att vara coach. För då kan jag fronta dem.
Och tror du att det kommer förändras kanske om 5 år att man säger inte MKs fotbollscoach längre, man säger MKs fotbollsmentor?
Nej. Nej, det tror jag inte. Därför coach i fotbollssammanhang betyder någonting annat.
Alltså, självklart.
Och i idrottssammanhang betyder det någonting annat. Men om vi pratar karriärcoacher.
Mm.
En mentor, det brukar man ju också definiera som att det är någon som kan hjälpa mig på traven i min karriär. Någon som har liksom varit högre upp eller sådär, som har connections. Så jobbar inte jag. Utan det är mer det här att det ger mig möjligheten att komma med synpunkter. Precis det du säger. Konfrontera. Men du, jag tycker du smiter nu, Alexander. Faktiskt. Va? Ja. Är det verkligen sådär som du säger? Resultatet ser ju inte ut som det. Gjorde du verkligen ditt bästa? Vilka ursäkter är dina 5 favoriter? Du kan väl ta 3. När du är klar med dem, ska vi börja jobba eller ska vi börja jobba? Det är ju liksom där det sitter.
Och det är det som är det jobbiga.
Ja. Men du vet, som chef och ledare, om vi lyckas hitta den positionen eller något sånt där mellanting där. I det så ligger det hela tiden att man behöver balansera på en aggregerad, på en övergripande nivå. behöver man balansera relationsbygge. Det där att vi ska vara kompisar hela tiden och det, allting är guld och gröna skogar, du vet. Och vi ska lära känna varandra och det är mysigt och vi dricker kaffe hela dagarna och det är jätteball allting. Ja, jo, absolut, det är en del i att leda och att skapa de relationerna, absolut. Tydlig kommunikation. Att vara duktig på att kommunicera, att kunna stå och prata inför grupp och inte vara skraj för det. Att man övar på det och förmedla ett budskap och kolla att budskapet gick fram och på vilket sätt. Alltså vara medveten om att om jag skickar ett budskap till dig så är liksom det du hör och det du tror att jag sa, var det verkligen det jag sa? Var det det jag menade? Och det behöver jag stämma av med dig. Och har du varit med mig ett tag så kommer du att stämma av det med mig. När jag har skickat ett budskap så kommer du att säga, jag uppfattar att du sa så här, Olle. Var det det du menade? Mm. Och är det ja på den frågan, då kommer vi vara bästa vänner hela livet ut. För en bättre människa än det har jag aldrig mött. Eftersom för en gångs skull så var det någon som hörde vad jag sa.
Det är ett eftersök på ett kvitto. Att jag förstår det, ja, på något sätt.
Och i det andra fallet så kan det vara att nej, det var inte riktigt så jag menade. Det var så här jag menade. Och då ställer jag motfrågan. Hur uppfattade du det? Och det här låter ju väldigt så där högtravande och lite styltigt. Men grundprincipen är ju där. Och hur många av våra coacher i amerikansk fotboll ställer den frågan?
Men, alltså, jag tycker just sällan.
Eller hur?
Och jag tänker
och några har jobbat med i 20 år snart.
Ja, men också man frågar inte de frågorna.
Och det händer inte så ofta där, eller?
Nej, men man frågar inte det i vanliga livet överhuvudtaget.
Nej. Undra på att det blir missuppfattningar då. Och ursäkter. Eller hur? Och undra på att det blir projiceringar som betyder att vilken jävla idiot, han hör ju inte vad jag säger. Istället för att ställa frågan, vad hörde du att jag sa? Gör det på dina barn, ska du få se. Jag hade gjort det för många gånger, då fick jag det där mellanfingret. Så...
Ja, alltså det är ju provocerande.
Ja, det är klart att det är. Men det är samtidigt, när man har gjort det några gånger med en människa så blir det ju en trygghet. Mm. För man vet ju att motparten kommer ju ställa frågan. Och vi kommer kunna slippa en massa tjafs. Därför att vi kommer ju veta vad den andra uppfattade.
Men inte det är en riktig relation? Om du och jag ska börja umgås,
ja,
då vill ju jag att du ska säga, Alex, men hur tänkte du på det här?
Ja,
för jag uppfattar att det var så här, men, och då måste jag ju förklara för dig hur jag tänkte. För då kan vi börja bolla. Mm. För mig är det en djupare vänskap än så här, ja men du och jag ska ut och kröka, jag är typ nykterist. Så det, ja, det är bara ett exempel. Mm. Så här, Olle, fan, du kanske borde dricka lite mer vatten nu, för nu börjar det gå över.
Mm.
Istället för att säga, ah, men fan, jag ska få Olle och ligga ner. Liksom. Mm. För mig är att jag också tar lite ansvar för dig.
Ja,
men det absolut blir en bra relation tillsammans.
Ja, absolut. Och där, det var kommunikation. Det har vi två.
Att vi alltid ska vara bästa kompisar.
Mm.
För mig är det så här, vi behöver inte alltid vara bästa kompisar.
Nej.
Ibland behöver vi jobba på den relationen.
Ja.
Så här, Olle, jag såg att du gjorde det här. Och det fick mig att tänka på det här.
Mm.
Vad tänkte du då?
Mm.
Och då kanske du kommer säga, ja men jag tänkte på det här. Aha, ja men så tänkte inte jag. Intressant tanke.
Mm.
Men för då vill ju jag att din vänskap förgyller min vänskap tillsammans framåt.
Mm.
Men alla är inte så. Ibland så vill ju bara folk leva det sköna livet. Liksom.
Ja, men så är det. De flesta vill väl egentligen det. Många vill det i alla fall. Jag får vara lite försiktig så jag inte generaliserar för mycket. Jag har lite lätt att göra det. Men jag har två punkter kvar på den här fyrklövern. Och nästa bit, om vi nu har vi liksom koll på relationer. Ja, det går jättebra. Och kommunikation, ja, jajamän, nu har vi koll på den. Då kommer vi till kravställning. Och nu pratar jag chef, ledare, coach på sidlinjen. Kravställning. Hur ska jag hantera den? Och om jag är arbetsgivare, hur ska jag hantera den? Bestämmanderätt är den sista. Hur ska jag behandla och göra den? Betyder den kravställning och bestämmanderätt, betyder det att det blir som jag säger? Ja, det är precis vad det betyder. Ordagrant. Frågan är hur man kommer till den punkten. Bestämmanderätt är någonting som jag har fått mig tilldelat av min högre chef. Det här får du bestämma över och du leder och fördelar arbetet. Vilket, när vi pratar management by means, alltså när man pratar syfte, egentligen betyder att i den bästa av världar så diskuterar vi utifrån det varför vi ska göra saker och ting. Så i arbetsgruppen diskuterar vi vad och hur. Men när den diskussionen eller dialogen börjar gå runt i cirkel och inte en uppåtgående spiral som tillför kunskap, energi eller vad det nu är för någonting, utan det bara går runt, det är rundgång, då har jag ett veto som chef att gå in och sammanfatta det hela och säga att nu har vi diskuterat det här och vi har kommit fram till de här sakerna tillsammans och de här sakerna, och det gör att jag tycker att vi ska ha en strategi som går i sydväst, om jag bara för att nu är radio, liksom i en viss riktning. Och vi ska gå i den riktningen, därför mitt uppdrag ligger i samma riktning och lägger pisten för hur vi får jobba. Och där tar vi beslutet att nu är det färdigt diskuterat. Nu går vi till handling. Där ligger bestämmande rätten, vetorätten. Men det betyder, för mig betyder det inte att det blir odemokratiskt.
Nej.
Utan det blir att vi diskuterar i gruppen, alla får säga sitt. Och när de har gjort det, de som vill säga sitt, när de har fått göra det och man känner att nej, men nu kommer vi inte längre, nu blir det slöseri med tid och pengar och vad det nu än är. Då har jag bestämmande rätten. Jag har rätten att gå in och säga att då fattar jag det här beslutet. I det ligger ett val för de som sitter i rummet. Antingen att acceptera det eller säga att nej, Olle, den där begriper inte du, så jag tänker inte vara med dig. Okej. Okay. Var vill du vara? Jag vill göra det här på ett helt annat sätt där borta. På det. Ja, men det är ju en annan pist. Det är ju ett annat uppdrag, som jag ser det. Ja, men jag tycker det i alla fall. Ja, men då får man ju liksom också säga, dra liksom det här kortet till slut som blir så här. Ja, men då är du inte med oss. Då är du inte med mig. Men när du är med mig och köper in på det vi har kommit överens om, de leveranserna du gör, men jättebra, de vill jag ha. Men om du säger att du hellre vill köra taxi än att rita på ramen på en lastbil, ja då är du väl inte med mig.
Man är inte på samma buss, så att säga.
Nej. Och det vill ju till att jag vågar ställa det på sin spets. Men fast det var ju inte så jag menar, kanske jag får ett svar. Ja, då är frågan, vilken ursäkt är det som kommer nu? Vilket ju också betyder egentligen det som en del använder och säger så här, men var har du ditt hjärta, Alexander? Är det i Tyresö? Eller är det i Stockholm? Eller är ditt hjärta i att köra taxi? Du ska naturligtvis följa ditt hjärta. Ja, men om det betyder att jag inte är här då? Ja, det är jättetråkigt. Det är inte min sak att bestämma, det bestämmer väl du.
Vi pratar om
val i livet. Ja, då har jag flyttat över ansvaret till dig. Och nu är vi inne i den där klassiken som Andreas säkert tog upp. Hur många måsten har du i ditt liv? Jag har bara två. Det ena är att dö. Vet du vad det andra är?
Nu har ju du sagt det till mig förra veckan.
Ja, och det, jag fick det på när jag var uppe. Jag jobbar ju lite med TB Flyers ungdomssida där, med deras unga coacher och sådär. Det är jättekul. Och det var någon som sa, nej, du brukar alltid köra, Olle. Och vet du, på ett möte då fick vår sportchef, då fick han den där frågan. Det var en kille som sa så här, ja, nej, men alltså det är ju... Det är ju naturkrafterna. Alltså gravitationen till exempel. Den är ju ett måste. Ja, du kan ju alltid utmana gravitationen. Hoppar du över ett stup och säger att det finns ingen gravitation och hoppas att du ska flyga, så kommer du att flyga. Det kommer du att göra, men du kommer att slå ihjäl det också. Så då dör du. Ja, men då är det att äta. Det kan du låta bli. Då dör du. Men det finns en sak som faktiskt funkar för oss normalbegåvade människor. Vi gör det. Välja. Vi väljer varje dag. Nej, jo. Det jag vill med det här sättet att resonera, det är att sätta det på sin spets och säga att det är inte så att du måste gå till jobbet för att du måste ha pengar, för att du måste kunna betala hyran. Du kan faktiskt välja att gå till jobbet för att det är kul. Kul, säger folk. Ska man skratta när man går in i den receptionen? Nej. Men man ska känna en viss lust, att det är lite utmanande. Man kan få ett bra resultat. Det här kan gå riktigt vägen. Det här var knepigt, men jag är nog lösningen på spåren. Den energin, det är den jag är ute efter.
Det blir ett syfte på något sätt.
Ja, och när det börjar ta över, då börjar man komma åt människors potential. Men först då.
Det är också så här, hur jobbar man med just folks val liksom? Alltså det är ju, ja, man får, det är ju bara man får, deras
man,
val.
Man får väl fråga det. Man får fråga, hur väljer du nu? Ska man välja också? Jag måste ju göra det. Nej, jag måste inte. Jag måste spela amerikansk fotboll. Säger vem? Var är det ju? Men tonåren säger det. Säger vem? De kanske vill det hemma. Ja. Ja, men vad vill du då? Det spelar ingen roll alltså vilken ålder vi än pratar om. När ursäkterna kommer så kan man ju alltid ställa den frågan. Men det väljer väl du? Nej, jag är ju ett offer för omständigheterna. Ja, nu är vi väldigt nära det vi pratade om innan också. Det här med offer och det där berömda diket. Bitterdiket.
Jo, men det är så här,
och så kan man ju fastna där. Hur kul blir livet då då?
Ja, men folk har ju gjort det till deras livsval.
Jo, men det är så, hur kul är det på en skala? Alltså, jag vill inte leva så.
Nej, inte jag heller.
Jag dör ju hellre knall och fall med ett leende på läpparna än att jag ska sitta och vara bitter och en jävla bitterballe. Det är ju värdelöst alltså. Då är ju den här lättömteorin då, man vill säga med sina avgränsningar, den är ju guld. Det där är ju inte mot mig. Det är ju inte därför de väljer på det sättet. De väljer inte bort mig. De prioriterar sina liv utifrån vad som är viktigt för dem. Ja, men då blir det ju bortval. Ja, jo, det är klart, på ett sätt kan man ju se det så. Men jag kan ju också se det som att, nej men jag finns ju där. Så att liksom, det är ju inte det.
Nej.
Men det är hårfint det här. Men samtidigt, det är mindset. Och mindset, alltså hur vi väljer att möta livet. Alltså, det kan vi välja.
Ja, men det är också det här med att göra det tuffa valet när man behöver göra det.
Mm.
Och ibland kan ett samtal vara ett tufft val. Ibland kan det bara vara att gå upp ur sängen kan vara ett tufft val.
Ja, det, absolut. Absolut. Och orsaken till varför jag har hamnat i den situationen behöver man inte gå in på. Men absolut, det kan vara jättetufft alltså.
Ja, men, och ibland tror jag att man kan också fastna i de valen jag har gjort. Ja. Istället för att säga, vilket val tar jag imorgon?
Ja, absolut. All respekt för det.
Ja, men jag tror också det är ett mindset, som du säger. Det är ett mindset.
Ja.
Att säga, ja, alltså jag gick inte till gymmet idag.
Nej.
Men jag kan fan gå till gymmet imorgon. Ja. Om det är nu det man vill göra. Eller jag kan bädda sängen imorgon.
Och för att inte det där ska bli för enkelt och enkelspårigt. För att då, det är så lätt att missuppfatta det här. Då kan man ju bara... Vi ska ta upp en sak som för mig också är en sån här insikt som är himla viktig. Och det är en grej som kom från USA. En tänkare där borta. Som är de fem C:na. På engelska då 5C. Jag tänker översätta dem, jag tar med dig. Och det, han ställer frågan så här. Vad tror du kommer att bidra mest till ditt välbefinnande? Är det att öka det positiva tänkandet? Och då, i det sammanhanget, bara för svenska, det, ni vet, alltså alla som lyssnar på det här, ni vet vad det här amerikanskt positiva är. Allting, alltså handen i hundbajset, allting är jättekul. Nej, det är ju inte det. Det luktar ju, eller hur? Kladdigt är det också. Nej då, det är jättekul. Tänk positivt bara så kommer du gå över av sig själv. Nej, riktigt så enkelt är det ju inte. Är det den typen av positivt tänkande? Liksom att göra affirmationer, tänk dig framtiden, då kommer den och du kommer bli rik och du kommer att få familj och allting kommer att ordna sig. Kom igen nu. Så där är det ju.
Nej.
Det är positivt tänkande för mig. Vi drar det till sin spets och säger det är den där löjliga delen. Är det det vi ska öka? Eller ska vi minska det negativa tänkandet? Vilket av de två kommer ge oss mer välbefinnande i livet? Och han ställer den frågan till en massa amerikaner, såklart, eftersom han är amerikan. Men jag tror han skulle få samma resultat här. Och kom fram till att de flesta människor säger så att om jag minskar det negativa tänkandet så mår jag bättre. Men jag behöver inte öka det positiva. Och det tycker jag är intressant. Och jag tror att det stämmer. För lyssna på vilka fem scen han tar upp som exempel. Det första, det är complaining. Det är att klaga, gnälla på saker som jag inte kan påverka. Och det klaga och gnälla är i största allmänhet. Istället för att se det som faktiskt är någonting värt att titta på. Ja, nu är det pollensäsong för nu kommer björken. Jag kommer bli så sjuk. Ja, jo, det är sant. Fast det blir ju ljusare ute. Så att om jag minskar det och tänker, ja men jag har sätt att hantera min allergi på och jag gör allt jag kan för att den ska, då har jag minskat den här gnällnivån.
En negativ spiral.
Ja, jag bryter den. Den får stanna, den får gå 4 varv men sen får den stanna. Då kliver jag av. Nästa, det är kritisera, criticizing. Kritisera andra. Eller kritisera sig själv. Det är ännu värre. Det äter upp hela självkänslan. Ja,
den är jobbig.
Den är skitjobbig. Och sen så, allt det här gnället man hör på dåliga chefer och man hör på dåliga ledare och de kan ingenting. Och, men vad kan du då?
Är du en bra medarbetare?
Och vad drar du för slutsatser av det här? Och jag skulle kunna göra det här jobbet mycket bättre. Ja, gör det då. Det är en sån anekdot som går ner på Scania. De chefer som gnäller på andra chefer, de får det jobbet de gnäller på. De får det jobbet, så blir det så här, men lös det bättre du då. Då brukar det sluta med en suck. Varför kan man inte hålla tyst? Ja, varför kan man inte det? Det skulle jag vilja se hända i amerikanska fotbollsvärlden också i Sverige. Sluta och gnäll så jävla mycket. Om du kan alltihopa, ta över då. Visa att dina idéer är bättre. Och genomför dem. Då ska du få all cred i världen. Men sitter du bara i luft alltså då? Nej.
Men det är så, inte så seriöst. Så är ju livet också. Alltså,
metaforen är ju amerikansk fotboll.
Ja.
Så är det ju. För den är ju så tydlig för oss. För dig och mig. Och kanske de som lyssnar.
Mm.
Men visst är det så här i livet. Självklart. Det går igen överallt. Nästa. Det är på engelska är commiserating. Det är att ömka, göra sig själv till ett offer. Och sen har vi Alexander, vi har den här klassikern. När man sitter i fikarummet och tycker synd om varann. Och ondgör sig över hur dum chef man har. Eller hur dum sekreteraren är. Eller hur korkade de här andra designerna, vet du, konstruktörerna är på den andra gruppen. Där man har ett gränssnitt, för de fattar ju ingenting. Åh gud, vad det är synd om oss.
Åh, men det känns...
Den är bitterljuv. Den är bitter ju, alltså,
eller hur? Ja, men alltså jag tänkte, nu vet jag ju inte, nu bor jag ju i Sverige, men det känns ju så jäkla svenskt.
Nej, och det gör du inte.
Bara så tycker synd om sig själva som grupp.
Nej, det är så, jag tror inte, jag tror det här är universellt alltså. I varenda kafferum i det här landet sitter ju folk och håller på med det här.
Ja, och de dricker,
åh gud, vad jobbigt.
Ja, istället för så här, vi har ju kaffe.
Ja.
Och det är ju svindyrt. Ja. Och nu får vi dricka gratis kaffe.
Det här är ju inget gott kaffe. Det är ju dåligt för automatkaffe. Det vill inte jag ha. Ja, jag har ju ägat kaffe.
Men det är ju inte så. Det är alltid lättare att gnälla än att säga någonting positivt.
Eller hur? Och det är precis det han påstår. Minska på det där.
Och
sen då, du vet, de här tidningarna, chefer och alltihopa, och sen säger, ja men sättet att göra det konfronterar dem. Ja, just det. Men hur många chefer eller medarbetare orkar konfrontera dem här? För de är ju starka i de här grupperna. Mm. 2-3 stycken som sitter och tycker synd om sig själv eller pekar på alla andra hur mycket fel det är på dem. Alltså, de är ju svinstarka som grupp. Spräng en sån, ska du få se. Det kostar på.
Ja.
Det kostar på. Där kan vi snacka om att man behöver integritet. Då måste man kunna säga, men det här är inte okej. Okay. Och det blir, ska du komma att tala om för oss hur vi ska göra? Bla, 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 bla. Så börjar den där liten, måste man ju säga det, men det här är inte okej.
Okay. Det behöver du inte vara här då. Kan vi gå någon annanstans?
Alltså, men det gäller ju att ha den ryggraden.
Eller hur? Det kräver lite.
Mm. Men det är också om man får ett förändringsarbete på det sättet.
Ja, får man.
Och då behöver man också prata så här, varför tror vi att det är bättre om vi lyfter de här egenskaperna istället?
Och då behöver man gå in och så behöver man konfrontera det kanske på lite andra sätt.
Mm. Ja, men ja.
Jag har ett sådana favorituttryck och nu kommer de som känner mig som lyssnar på det, de kommer så här, nu vet jag vad som kommer. Ja, man skjuter inte räven, man lurar honom. Och den kommer ifrån Pettson. Findus och Pettson när de har rävjakten. En skabbräv. Nej, man skjuter inte räven. Pettson. Findas. Vi lurar räven. Kan vi hjälpa honom? Just det. Det är ett annat sätt att se det.
Mm.
Vi är likadant när vi tittar på principen, metod och resultat. När resultatet inte blir bra, ska vi hitta en syndabock? Eller ska vi ställa oss frågan, behöver de hjälp? Och hur kan i så fall jag hjälpa till? Och hur kan jag erbjuda min hjälp så att de tar emot den? Nu börjar vi prata flödestänk och lean.
Mm.
Lean production eller lean produktutveckling eller vad du vill. Alltså Toyota-modellen. Då går det liksom att hitta en syndabock eller det här blame game. Att skylla på andra. Ja, men nu har inte de gjort rätt från sig och de är slarviga. Nej, ser det inte så. Vänd på det. Behöver de hjälp? Ja, just nu, eftersom jag sitter efter dem i flödet och ska få en leverans in, jag sitter ju och väntar på den, så jag har ju tid över. Jag kan ju vara en extra resurs om det är det de behöver. Jag kanske kan tillföra någonting. Men om man börjar ställa den frågan, då blir det ett helt annat klimat.
Mm.
Då kan man säga, men det var väl inget svårt. Nej, just det.
Men det är som
prova, typ, ska du få se.
Det är som du flytthjälp.
Ja.
Så, ja, men Olle, jag hörde att du skulle flytta. Jag kommer gärna hjälpa dig om du behöver hjälp. Mm. Ja, men vi har tänkt att ta något företag. Ja, men skitbra. Men se till om jag behöver.
Ja.
Alltså, jag ger mig resurs till dig.
Ja.
Och det är väl lite så det perspektivet man behöver utan att vara snäll dum. Ja. Liksom.
Istället för att peka och säga att det var ditt fel.
Ja.
Jag menar, hur kul är det att få den på sig då? Det finns ju orsaker till det. Hur kommer det sig att det blev så här? Den frågan är ju mycket roligare att få än att säga varför har du inte levererat i tid? Jag sitter ju och väntar.
Mm. Oftast vet ju de här personerna vad som är felet och vad är problemet.
Ja. Ja, och då blir det så här, hur kommer det sig att det blev så här? Jag trodde att ni låg på tid. Jag har inte fått någon annan info. Ja, men det är så här och så här. Jaha, kan jag hjälpa till? Det är en helt annan grej alltså. Den där har jag fått lära mig den hårda vägen i yrkeslivet.
Ja, men just också att skälla på folk som redan vet vad de har gjort för fel.
Ja, men det är ju en sport.
Jo, men så här, varför? Alltså, det är så här, istället för att säga...
Därför att det känns ju bra för mig, för jag ligger ju över. Det är en härskarteknik.
Ja, det vet jag ju.
Jo, men då så.
Ja, men, så här, ja, men,
skrev jag den på näsan på dig?
Jo, men varför inte bara så här... Jag vet att du tappade bollen här.
Ja.
Du vet också att du tappade bollen.
Då kommer vi till min favoritanekdot. På Stockholms sidlinje när jag kom med där, så var det ett språk... gjorde att småbarn inte skulle sitta på läktaren ovanför. Jag nämner inga namn för de vet vilka de är, om det är någon av dem som lyssnar. Så småningom, efter ungefär halva den första säsongen, så försvann det. Och coacherna tog emot sina spelare och de började fråga istället. Vad var det som hände där ute? Och så fick de svaret. Och så fick de också det här, aha, ja, för det såg ju inte jag här från sidan. Nej, för att när vi mötte, och då gjorde han, och det hade vi inte sett förut, och då blev jag, jaha, men det kan vi ju korrigera. Och så kom den där lilla vita tavlan fram, du vet, med pennan. Men då ställer vi upp så här, och om det där händer igen, då tar du istället för höger fot, då tar du vänster fot, och så går du i den riktningen, tvärt emot vad du gjorde sist. Och sen nyper du till den, så ska vi se om det kan hjälpa. Och så kommer de av planen och säger, funkar det? Jajamän, jag la han. Såg du inte det? Jo, perfekt.
Och då kan vi ge positiv feedback.
Eller hur?
Mm. Och då kan man istället för säga, bra tackling.
Ja.
Du är bra att du såg det här problemet i spelet.
Ja.
Så att vi kunde reflektera på det.
Ja.
Och du jobbade tillsammans med det.
Ja.
Skitbra jobbat.
Ja. Och ungefär i samma veva så ställde jag den här frågan till dem i coachgruppen. Hur lär ni era spelare att improvisera? Och då tittade de på mig, det var totalt tomt i blicken på dem. Och det enda jag såg var att, är du helt tappad bakom en vagn? Alltså, vad då improvisera? Vi har ju en spelbok.
Mm.
Efter ett antal år så kan jag säga att poletterna trillar ner. Det är ju klart att vi ska improvisera. Vi löser ju problemet on the fly, alltså i ögonblicket. Det som dyker upp, det löser vi. Spelboken är vår verktygslåda. Om det inte funkar med att foten sätts i åt höger med en viss vinkel och jag ska gå ut och köra händerna i bröstkorgen på den som kommer springande. Om han kommer springa från andra hållet, vad gör jag då? Det står inte i spelboken, det är ingen som har scoutat. Nej, det bryr väl inte jag mig om. Lös problemet. Ta den andra foten och vänd åt det hållet och nyp till den då. Det är ju det som är ditt jobb. Ja, just det. Får jag göra det? Ja, vem skulle annars få det? Löst. Jag kan ju inte göra det, för jag står ju på sidlinjen och 70 bast, kom igen nu. De dödar ju mig. Nej.
Ja, men just det här med att vara orienterad till lösningen.
Ja, så småningom faller på lätten nu. Ja, men det är ju egentligen så vi gör hela tiden. Vad var motståndet då? Jag var med stora versaler, med stora bokstäver, en idiot. Komplett idiot. Och jag sa till dem så här. Alltså jag har spelat hockey, jag har spelat bandy, jag har spelat handboll, jag har ridit. Liksom, kom igen nu. Om jag inte kan lösa problemet när det uppstår, utan jag måste titta i en bok, då är jag på fel ställe vid fel tidpunkt. Det kommer gå åt pipsvängen varenda gång. Oh, men det kanske ligger något i det. Men spelboken, ser du? Den är Bibeln. Jaha, ska jag springa med den framför ögonen när jag kommer och möter Karlstad då? Då blir jag ju överkörd. Mm. Och det blev de ju också.
Det är sved alltså. Karlstad, så jävla bra. Det är så.
Ja, men det är jättekul. Det ska du också veta att det vid varje träning, då var jag nere på träningarna 3 gånger i veckan. Hela säsongen alltså. Och sen även var med ut på Bosön. Varenda gång så var det vidöppet. Och vidöppet i den bemärkelsen att när man hälsar på varandra i den där coachgruppen. Det var en riktigt varm kram från varje gubbe. Det var inte det här, du vet, patta varandra på axeln så här. Jag är inte bög, jag är inte bög, jag är inte bög. Det är inte den vi pratar om. Utan det var varma omfamningar. Det var riktigt häftigt alltså.
Men jag tror också det är den nya kulturen. Så var det inte när jag växte upp. Då var det, ju...
det här var 2006.
Ja, det var för sig typ när jag växte upp.
Det var det jag upplevde där. Jo, men... I den konstellationen i Stockholm.
Ja, men det är ju inte den... När jag coachade så var det en helt annan kultur.
Ja, jag vet. Men det var en annan förening.
Så är det ju. Mm. Men det var ju också...
Men så hade vi det då. Jag vet inte hur de har det nu med Pilbäck och de här. Jag har ingen aning, för jag har inga kontakter med dem. Men med Robban Johanssons coachgrupp, då var det det. Och det gjorde ju också, vet du, att det fanns en trygghet i gruppen. Alltså det gick ju att utmana. Jag fick aldrig känslan av att det blev att man pratade skit om varandra.
Nej.
Man var alldeles för utsatta.
Det känns ändå som att när jag coachade så hamnade jag på en riktig räkmacka. Mm. För att jag hade Kimmy, Svenningsson och Dylan som hade haft de här sen de var typ 9. Mm. Och jag började coacha när de var typ 14. Mm. Och man då kommer fram till att vi ska ge värme och kärlek.
Mm.
Och vara pedagogiskt övertydliga.
Mm.
Och det funkar jättebra. Än idag så har man jättebra relation med sina spelare. Liksom. Mm. Det blev ju att de liksom, det var en familj.
Mm.
Och har man den gemenskapen så vinner vi. Oavsett om vi förlorar matchen så vinner vi i livet.
Mm. Gör vi.
Så att det är nog mest fantastiska med min coachningstid.
Mm. Jag har 2 scen kvar. Mm,
kör.
Jag har egentligen bara 1 kvar, va? Det är catastrophizing. Det är när man sitter liksom och tror att det blir katastrof. Ja, nu kommer Trump, då kommer det bli katastrof i världen. Ja, det kanske det blir, men vi kommer att överleva ändå. Men det är saker som jag inte kan påverka, som tar över hela mitt liv. Och energin går på fel saker. Du vet, det finns ju talesätt, i varje fall där jag kommer ifrån, och det är att man ska... Alltså i Skåniahuset står rätt från mig. Och då kan man säga så här, ja, rätt från mig, det är att jag gör rätt. Nej, det är inte min tolkning. Därför att när man håller på med saker och ting så ska man liksom sträva efter att göra rätt saker. Men det behöver inte göras 100% rätt hela tiden. Det kan få bli lite fel också. Kan man inte misslyckas kan man heller inte lyckas.
Nej.
Men om jag alltid strävar efter och har som mål att jag ska göra rätt... Om jag då håller på med fel saker men gör dem rätt, hur bra blir det för helheten? Det tål att fundera på. Bästa får inte bli det godas fiende.
Nej, men jag brukar säga till min son att alla sätter rätt för de som är fel.
Ja, men de som är fel måste man kanske prova för att inse att de kanske är rätt i ett annat sammanhang. Eller att ja, men nu förstår jag varför de är fel och det tänker jag inte göra om. Det är ju ett misslyckande, men det kanske jag behöver för att bygga upp den här förmågan att lyckas. Annars så blir det där att misslyckas. Ja, men jag får inte misslyckas, jag måste alltid göra rätt. Jag menar fotbollsspelare. Eller...
I livet överhuvudtaget.
Ingenjörer. Ja. Eller... Ja, men det är ju inte, grejen är ju inte att göra rätt hela tiden. Det är att göra rätt saker.
Men har inte
det som gynnar mig och den omgivning jag befinner mig i.
Men har inte det varit liksom typ 90-talets filosofi? Barnen får inte göra fel. Eller att de ska alltid lyckas.
Jag vet inte. Inte de jag har uppfostrat.
Nej.
Men det är möjligt, jag vet inte. Men i yrkeslivet i alla fall, där kan det gå riktigt snabbt. Alltså.
Vi växer ju av att om jag gör fel, då spricker min egobubbla.
Ja.
Och då kan jag fylla den med ny kunskap.
Mm.
Om jag är redo för det.
Mm. Men det är ju mänsklig utveckling. Då är vi tillbaka i det. Växa som människa. Känn dig själv. Med alla de fel och brister och alla de fullkomligheter och ofullkomligheter som vi har. Och det tar ju, och du vet, ja, men tar det aldrig slut? Nej, gör det inte. Och det är likadant med, du vet, om man är chef, ledare, så kan man ju ibland undra, men tar aldrig tonårstiden slut? Ska jag ha det på jobbet också? Ja, det ska du. Därför att det är en del av din personliga utvecklingsresa att möta de här sakerna och svårigheterna för att du ska lära känna dig själv bättre och bli bättre som chef eller ledare. Och dina medarbetare behöver det här för att de ska utvecklas i sin tur. Och då kan man ibland bli bara trött och säga, orkar inte. Nej, jag vet. Men det gäller då att hitta de här oaserna där jag kan fylla på energi. Och det som jag vet att Andreas var inne på lite grann, det är liksom att någon ifrågasätter varför är vi här. Var hämtar du energi? Va? Vad då hämtar energi? Den kommer väl när jag sover? Nej, det är inte bara. Du kan medvetet gå och hämta energi. Och så kan du välja att känna efter att när du möter människor som du blir toktrött av att umgås med. Man sitter i ett möte till exempel, så man får ingen energi. Man går därifrån och är dränerad. Men, jag måste gå och vila en stund, alltså, för jag är helt slut. Jag fattar inte vad som händer. Då är det en eller två som sitter i mötet och äter din energi. Då får du liksom vara så vänlig och se till att identifiera vilka är det som äter energin och vilka är det som ger energin. Och så stäng av de här som äter energi. Stoppa dem. Sluta umgås med dem. På jobbet kanske man inte kan det. Då får man hantera det på något annat sätt med sin verktygslåda. Och det är där jag kommer in. När jag får den typen av resonemang och jag säger det. Jo, men det där känner jag så väl igen. Ja, och hur hanterar du det då? Ja, jag blir trött varenda gång.
Och sen,
ja, men det var inte det jag sa. Jag sa, hur hanterar du det? Hur väljer du bort det här? Man kan inte välja bort dem som människor. Nej, men det sa jag inte heller. Men du kan stoppa dem. Genom att inte släppa in dem när de försöker äta din energi. När du känner att det börjar liksom... Hur gör man det då? Du kan ju slå en fiktiv glasbubbla runt omkring dig. Till exempel.
Vet du om att de äter ens energi på något sätt?
Nej, det är inte säkert. Man behöver inte ens gå och konfrontera dem utan man bara stänger av dem. Så.
Och gillar ju konfrontationen. Så,
ja, men
alltså,
det kan man ju också göra.
Ja,
när det kommer, det här som ofta äter energi är ju just det där... Jag sa om spelare som kommer och ställer en fråga och så fortsätter och ställer en fråga och så svarar du och så svarar du på nästa fråga och så kommer nästa fråga och så blir det en oändlig snurra. Där spelaren utan att kanske medvetet vara medveten om vad de gör äter din energi och du blir bara tröttare och tröttare och tiden bara går. Och grabbarna och tjejerna står där och väntar och det händer ingenting. All uppmärksamhet är på den här spelaren som hela tiden driver det här. Och det behöver inte vara medvetet. Det är inget vare sig bra eller dåligt. I det läget så kan man ju stoppa. Man kan ju säga, hur kommer det sig att du ställer den här frågan? Det står ju i spelboken. Har du inte pluggat den? Då är det det du får göra. Eller så är det så att du kommer till mig efter träningen. Men inte nu. Jaha, så jag får inte prata om det här med dig? Jo, det får du. Men inte nu.
Inte i fjärde kvarten?
Nej.
Men du
får komma till mig efter träningen. Kom till mig då så ska vi reda ut begreppen och se vad handlar det här om egentligen och vad kan du göra åt saken. Men inte nu. Det är likadant med medarbetare som står och hänger i dörrhål och säger, Olle, jag behöver snacka med dig 2 minuter bara för att jag har ett problem. Och jag ska på ett möte kanske och är tvungen att förbereda mig för att det är någon OH-presentation och det är någonting så här så jag behöver liksom vara lite på tå. Och de flesta säger då, ja okej då, så blir jag av med det där problemet. Nej, ska jag tvärtom. Ja, det går utmärkt, men du får gå in och se i min kalender. Jag tror att det finns en lucka här mellan 4:30. Då kan vi ta det, men inte nu. För jag behöver fokusera på det här, för jag ska göra det här om 10 minuter. Ja, men det här går jättefort. Ja, men inte nu.
Men det handlar ju också om respekt för andras tid och rum.
Men hur många har det då?
Man kan, ja, jag tänker att den personen inte vet om det. Men jag tänker att man måste vara tydlig med att så här.
Ja, det är klart.
Titta
men
på
hur,
det här.
Hur många är det som verkligen tar det här då?
Ja, inte många.
Nej, exakt. Men jag har tillgång till dig hela tiden. Nej, tyvärr, det har du inte. Och det här, det lär vi oss från barnsben. Mm. Ja, men mamma och pappa har alltid tid med mig. Ja, men inte just nu. För det... nu ska jag göra det här. Och det tänker jag slutföra. Sen får du komma. Det är ju en jätteviktig sak för barnen att känna. Att, jaha, fast mitt kanske inte var jätteviktigt då. Jag kan ju fatta det beslutet själv. Gör det. Jag har haft medarbetare, vuxna människor i 50-plus-åldern som kommer och frågar om en det ena och en det andra beslut om några tusenlappar, ska jag köpa det här eller inte. Så varför frågar du mig? Du vet ju vad jag kommer att svara. Ah, jo, men jag vill bara känna mig trygg med det. Ja, ja, då får du väl göra det. Men nästa gång kommer jag svara samma sak. Handlar det om de där summorna så vet du det där. Jag litar på dig. Eller tar du honom? Ja, ah, just det. Ja, just det. Ah, vad skönt att höra. Ah.
Men det ligger också i människors bekräftelse behov.
Ja, det är klart att det gör. Och det fattar jag ju också. Därför säger jag, ja, men du är välkommen nästa gång också. Men du vet vad jag kommer att svara. För du vet att jag litar på dig. Då får de ju bekräftelsen. Jag säger inte, kom inte här och tjata. Det är klart jag inte gör. Jag är inte korkad. Om nu den här människan, hon i det här fallet, om nu hon behöver det, 50 plus, låt hon få det. Hon kommer ge mig tusenfalt tillbaka. För jag ger ju för att ge. Jag ger ju inte för att få. Det är ju för få som ger för att ge.
Och det är en skillnad.
Eller hur? Det är en jätteskillnad. Jag kan berätta en rolig historia för dig. När jag var 5 år, då gick man i kyrkan.
Då gick man i kyrkan,
men mina föräldrar var ateister. Men man gick i kyrkan. Och där sa de, Alexander, där sa de, att om man gav så fick man tusenfalt igen. Så tänkte jag så här som 5-åring eller 7-åring eller vad det nu var. Att om jag ger 25 öre eller 10 öre, det är skitsamma. Om jag ger en spänn i kollekten, då kommer jag få 1000 tillbaka. Smart.
All right.
Eller hur? 1960 ungefär, det är det vi pratar om. För det var då jag var så gammal. Så jag sa det till min farsa då. Så här, pappa, om jag ger en krona, om jag får en krona och ger den där, då kommer jag få 1000 tillbaka. Ja, lille vän, men hur tänkte du nu? Men han sa ju det i predikstolen. Han sa ju det att om man ger... Det var väl vid påsken, så inte vet jag. Då började han liksom... ge en krona du, men jag tror att det där betyder någonting mer, så du. Så tänkte inte jag med på det, men det kom aldrig några 1000 kronor. Men i vuxen ålder så var det någon som drog det där. Jag tror det var Kjell Enhager, NLP-gurun i Sverige. Just det här med... Alltså det, man ska ge för att ge. Inte ge för att få. Mm. Det är för få som ger för att ge. Den här leken med orden. Men i det ligger ju just det här. När man ger för att ge, när man inte vill ha någonting tillbaka, det är först då man får någonting tillbaka. Med inköpare kan man ju inte prata med det här om, för de säger man kan aldrig förhandla utan att veta vad man får. Men man ska alltid, man ger aldrig bort något om man inte får något. Och då blir det så, nu vart det jobbigt för Olle.
Nu får vi nu splitta på den här.
Ja, alltså. Nu fick vi sluta ett tag här.
Ja.
Så att det är fråga om mindset alltså. Men ge för att ge. Då får jag ju tusenfalt tillbaka. Visar jag att jag litar på människor så kommer ju de inte att utnyttja systemet. Det kommer bli tvärtom. Pratar vi stämpelklocka så är det ju så att de kommer att jobba fan så mycket mer. Bara för att jag säger att om man fyller i det där tidkortet själv. Ja, men ska inte du kontrollräkna? Du är vuxen nog och räkna själv. Ja, men tänk om jag fuskar då? Ja, då nyper jag till det. Så ja, men, är det ju. Då blir jag elak.
Det är ju upp till dem också.
Ja, och märker jag att du fuskar, då kommer jag ju skruva tumskruvarna på det. Det är inte svårare än så.
Frihet under ansvar.
Ja, och då får du ju precis motsatt effekt. Mm. Då helt plötsligt så tar de ju inte 45 minuter lunch, utan då jobbar de ju halva lunchen. Säger man, du ska ju ha din lunch. Ja, fast ändå, du vet, när jag ändå var här så var så kul, så jag ville ändå göra det klart.
Och det är ju den energin man ska ha.
Ja.
Och då säger jag, men ta lunch när du behöver ta lunch. Ja. Och apropå lunch nu, Olle.
Jaha, börjar vi närma oss.
Nu är det 2 timmars poddavsnitt.
Det är det.
Vi gillar att prata. Vi får fortsätta köra de här avsnitten, tror jag. Men alltså, jag tycker att den här tiden har varit fantastisk, Olle. Jag behöver ta mer av dig, känner jag.
Alltså.
Mm.
Ska du ha ett kapitel, eller?
Du, jag tar alltid ett kapitel.
I ledarskapets tau. Ska vi avsluta med det?
Det är
1-81. Vilken ska du ha?
Olle har ju en bok med sig som har massa kapitel med råd. Mm. Eller med tips. Och jag, när du kom hit så valde jag nummer 80.
Mm. Ska du ha den igen då?
Den tyckte jag var faktiskt väldigt passande i mitt liv. Så om du vill bara berätta den så skjuter vi ut oss sen.
Mm. Ett enkelt liv. Om du vill vara fri, lär dig då att leva enkelt. Använd det du har och var nöjd där du är. Försök inte lösa dina problem genom att flytta någon annanstans, byta partner eller jobb. Låt bilen stå kvar i garaget. Om du har ett gevär, ställ undan det. Sälj den där komplicerade datorn och börja med papper och penna igen. Läs om klassikerna istället för att läsa varenda ny bok du får i din hand. Världen är full av nyheter och äventyr. Det kommer nya möjligheter varje dag. Än sen. Så var det kapitlet slut. Mm. Slut på barnradion.
Ja. Och tack för din tid, Olle. Uppskattas verkligen.
Ni har lyssnat på Den Stora Podden och styrelse Närradio 91,4. Jag som är programledare heter Alexander Nilsen och tack för att ni har lyssnat.